Miljöpartiet eller Vänsterpartiet att de ska kunna tvinga in Socialdemokraterna i en position där man ska backa från det här. Men i grunden säger Socialdemokraterna tydligt att man kan se ett behov av ny kärnkraft. Det säger LO och det säger till exempel IF Metall. Men framför allt så säger alla svenska jobbskapare detta.
Ja, men just att Socialdemokraterna var ju inte med här. Varför såg ni inte till att före riksdagsbeslutet försäkra er om att ni hade stöd av det parti som kan se till att det håller över tid?
Jag tror helt enkelt inte att Socialdemokraterna var beredda då. Men samtidigt om man läser det de skriver och deras motiv så finns det här tydliga öppningar för att det här ska få ett långsiktigt och brett stöd. Så att det oroar mig. Om jag ska vara helt ärlig så oroar det mig inte så mycket. För Sverige behöver ny baskraft, det vet Socialdemokraterna om också. Så att man får inte låta det politiska spelet stå i vägen för att lösa Sveriges problem. Och så.
Ja, det finns ju. Vi vet ju att det har ju funnits direkta samtal mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om just kärnkraften. Det här har ju Dagens Nyheter skrivit om till exempel. Vi vet, du har ju mött Socialdemokraternas näringspolitiker Fredrik Olofsson i olika samtal. Vad kan du berätta om det?
Jag kan säga samma sak som jag sagt många gånger förut, att jag tycker att Socialdemokraterna har rört sig i en positiv riktning. Vi hör ju från Socialdemokraterna att de ser ett behov av ny kärnkraft. Det hjälper ju såklart till att så många stora svenska industriföretag och jobbskapare har gått ut och sagt att de är beredda att både investera och vara med och äga kärnkraft och att man är för detta, att den fackföreningsrörelse som finns i industrin ser positivt på kärnkraft. Så att,
ja, det är farligt efter det, alltså. Är det sannolikt, eller hur sannolikt är det att det blir en sån där tydlig och stabil överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna kring energin före valet? En sån som näringslivet har efterlyst.
Det är ju hela regeringen och med stöd av Sverigedemokraterna som står bakom vår politik. Så måste det ju vara, så ska det ju vara.
Men, ja, såklart, men det är ju handslaget mellan S och M det har talats om.
Jag tror att om man löser Sveriges problem och hushållen har stora problem med volatila elpriser, det var svårt att ansluta nya industrier i södra Sverige, vi ska ha koldioxidfri elproduktion. Och det är klart, om man inte bara vill hoppa in i politiskt spel utan titta lite på hur fungerar Sverige, så är det så att bra saker, det som är bra för hushåll, bra för löner, bra för välfärd, det brukar bli kvar. Om man kan ta jobbskattavdrag som ett exempel, maxtaxa, skattereform. Olika partier har vid införande varit emot av synpunkter. Men är det bra och genomarbetat, då blir det kvar. Och så är det med kärnkraften.
Ja, och vad var svaret på frågan då? Hur bedömer du sannolikheten kring att det blir stabil överenskommelse mellan regeringen och Socialdemokraterna?
Ja, eftersom min utgångspunkt har varit att om förslaget är bra och genomarbetat, då kommer stödet efteråt. Men om man ska börja med stödet innan man har förslaget, och så var ju svensk energipolitik länge. Sen klev vi in i detta och jag gjorde bedömningen att här måste vi först ha ett bra förslag. Det ska vara framarbetat av experter, det ska vara genomförbart, det ska säkra offentliga finanser, bra för skattebetalarna. Det kommer stöd.
Ja, men om jag ställer frågan så här då. Alltså, håller du med om att Socialdemokraterna och regeringen eller Socialdemokraterna och Moderaterna egentligen ligger ganska nära varandra i energipolitiken? Så att säga borde komma överens om man bara tittar på politikens innehåll.
Ja, jag tycker Socialdemokraterna har gjort en bra resa, men min huvudsakliga huvudverk är inte att lösa Socialdemokraternas problem, det är att lösa Sveriges problem, och det gör vi med det här förslaget, och då är jag övertygad om att andra människor som också vill vara med och ta ansvar för Sverige kommer efterhand att ansluta, och vi kommer få ett brett stöd för det här.
En sak i förslaget som inte verkar gå att säga än, det är ju alltså hur dyrt det här då kan bli för skattebetalarna, och då talar jag nu om det här garanterade lägsta priset för el till företagen, lösenpriset, alltså inte om lånedelen här. Så här, alltså om elpriset blir lågt så blir det ju då kostnader för staten som ska täckas av en skatt. Och Sverige har ju låga elpriser, så det är ju inget orimligt scenario det där att skattebetalarna kommer att få rycka in. Alltså vad har ni skissat på? Vilket är ert dyraste scenario för skattebetalarna?
Det är klart att huvudanalysen är att det blir billigare och bättre att bygga kärnkraften att inte göra det. Man behöver ändå börja där, för vad händer om vi inte bygger kärnkraft? Ja, då ska vi ha de här väldigt rörliga elpriserna. Vi ska eventuellt behöva luta oss mot mer koldioxidutsläpp, eller vi ska ha en situation där vi inte kan ansluta företag till elnätet. Så att i den mån kostar det inget, det är ju huvudbedömningen. Det är bättre än alla andra alternativ. Sen då om man tittar på ifall vi får väldigt låga elpriser i framtiden eller lägre elpriser än vad man kanske tänker sig, då kan det ju handla för ett lägenhetsutshåll någon 10 månaden, för en villa en femtelapp i månaden, men då har man ju redan vunnit på det lägre elpriset.
Ja, men det där är ju då någon slags lägsta scenario. Om du...
Nej, det är väl ett ganska förväntat scenario.
Ja, samtidigt så vet man ju, nu finns det ju inte i propositionen några siffror, men utredningen hade ju någon idé då om 80 öre per kilowattimme, ett pris som skulle garanteras då av staten. Men det har ju ofta stuckit iväg och blivit mer i andra länder med liknande modeller. Alltså, vad kan du lova när det gäller liksom? Alltså vad skattebetalarna kommer att behöva stå för?
Ja, det är därför man behöver den här typen av modellen, för att framtiden är osäker. Och det är det hela modellen syftar till att hantera. Och då finns det ju en sån här, du nämnde det i inledningen, en sån här risk- och vinstdelningsmekanism med detta. Det finns ingen möjlighet att ett sånt här företag kan sko sig på skattebetalarnas bekostnad, utan den här modellen syftar till att både värna offentliga finanser och skattebetalarnas pengar. Skulle det visa sig att de här priserna blir väldigt höga, det blir stor lönsamhet för bolagen, ja, då finns det en mekanism som gör att då kommer de här ersättningarna sänkas eller räntan på de här lånen höjas, så att det kommer tillbaka. Sen är det en viktig sak till här att säga att det är ingenting som utesluter att staten också direktäger. Det tycker jag som moderat vore en bra väg framåt. Ifall staten direktäger mer utav ett sånt här kärnkraftsbolag, då kommer ju de pengarna tillbaka till skolan eller skattebetalarna på ett eller annat sätt. Så att alla de här stora riskerna som man vill måla upp, de ser inte jag. Utan
nej, men det finns ju en otydlighet eftersom det är mycket som inte riktigt är formulerat. Det finns till exempel inget tak för, alltså den här modellen då för finansiering och riskdelning, när den ska sluta gälla. Inte i propositionen i alla fall.
Inte ännu, eftersom det är en fråga för budgetpropositioner. Så det kommer vi återkomma till. Den här modellen spänner upp regelverken ungefär. Sen de ekonomiska ramarna, det kommer vi återkomma till i budgetpropositioner. Det är så vi gör i Sverige. Vi följer god ordning och reda, värna skattebetalarnas pengar och offentliga finanser. Så att det är en fråga för budgetpropositionerna. Så att det kommer vara väldigt transparent att ställas under riksdagen för beslut. Men sen har du ju helt rätt, och jag tycker det där är värt att stanna upp vid. Varför har vi den här modellen överhuvudtaget? Varför behöver vi göra så här? Ja, det bygger ju på att det finns en stor osäkerhet i omvärlden. Om man hade kunnat säga exakt hur saker och ting var om 10, 20, 30 år, då hade nog marknaden klarat av det här helt själv. Men krig i vår närhet, eventuell teknisk utveckling på elområdet, här finns det osäkerhetsfaktorer. Men då är det viktigt för hushåll att veta att behöver man betala lite mer för den här försäkringen, ja, då är det ju för att vi i grunden har fått lägre elpriser, och då är det bra för jobb och hushållsekonomi.
Ja, alltså de här oklarheterna som ju ändå finns, då har ju då oppositionen talat om att de gärna skulle vilja vara med och ha koll när staten sen ska förhandla om avtalen med kraftbolagen. Kanske genom riksdagen, kanske genom någon form av beredning som Socialdemokraterna har föreslagit. Alltså, kommer oppositionen att få ha insyn i det som kommer vidare? Förhandlingarna med kraftbolagen när de sker?
Ja, det är fullt möjligt att säkerställa det. Men det är klart, då behöver de på något sätt kvittera att man också står bakom ambitionen att bygga ny kärnkraft. Jag tycker det är viktigt att poängtera att man måste inte vara överens om varje minsta detalj, såklart. Men man behöver vara överens om att man ska bygga ny kärnkraft. Och jag har inte hört någon presentera från något annat politiskt parti någon annan modell får göra det. Så att jag tror nog att den där uppslutningen, den är på gång.
Ja, men alltså, man kanske behöver man forma, alltså den där politiska stabiliteten då som näringslivet vill ha. Behövs det former för att låta oppositionen få insyn i alla detaljer för att liksom säkerställa att det blir en uppslutning?
Ja, vi ska ju alltid ha transparens i Sverige, och det har vi ju. Beslut kommer till riksdagen, budgetar kommer till riksdagen när det sker förhandlingar. Det är klart att en del av det givetvis kan bli föremål för sekretess och avtal och så vidare. Men de kostnader som finns, det kommer klart och tydligt framgå i budgetpropositioner. Det ställs under öppen och tydlig granskning i riksdagen. Så att,
jag tror att Socialdemokraterna var inne på någon slags energiberedning, ungefär som försvarsberedningen. En tydlig plats där man liksom ses och möts och har öppenhet.
Det finns goda förutsättningar för att arrangera transparens och insyn som är tillräcklig för alla. Det är på inget sätt ett hinder. Samtidigt är det ändå, man behöver säga det också, att vi har ju den problematiska situation vi har eftersom Socialdemokraterna inte riktigt tog ansvar för elnätet. Därför går det inte heller ge dem något veto mot att vi ska fixa problemen. Vi kommer fixa problemen. Det finns goda möjligheter att vara med och insyn i det. Men man kan inte ge veto till dem som har varit med och skapat de problem vi har.
Ja, men om vi håller oss till den politik som ni nu har, eftersom det är du som är här. Så det är
du som ställer väldigt många frågor om Socialdemokraterna.
Det är i och för sig point taken där. Det här har ju utretts grundligt. Det finns remissinstanser som har uttryckt ganska mycket kritik. Det är rätt tunga remissinstanser, det är expertmyndigheter, det är energiforskare, och en av dem det är ju att alternativen inte har utretts tillräckligt bra. Att den samhällsekonomiska nyttan inte är tillräckligt väl bevisad. Det är helt enkelt för svaga analyser för en satsning av den här storleken. Hur svarar du på det?
Att verkligheten bevisar de problem som finns, det behöver egentligen inte utredas i min bedömning. Vi har ju sett de rapporter som finns att man har problem att ansluta företag till elnätet. Vi har sett hur hushållen och också industrin då möter väldigt rörliga elpriser på ett sätt som är skadligt. Så att det behövs mer baskraft, det visar ju den verklighet som vi har. Jag tror att det är få, framförallt kanske skånska familjer, som skulle hålla med om att vi inte har ett problem som vi behöver lösa. Sen vet vi inte vad som kommer i framtiden. Det är en del av varför den här modellen behövs. Det kan komma nya tekniker. Jag skulle välkomna det och uppmuntra det. Vi stöttar det på olika sätt från regeringens sida också. Men ännu finns ju inte de där, och det är därför jag ibland har pratat om enhörningar. Det finns mycket spännande som pågår kring vätgas, kring batterier och annat. Men det finns ju ännu inget sådant i den skala som Sverige behöver för att vårt elsystem ska fungera på ett
nej,
bra sätt.
Nej, men en av huvudinvändningarna, det rör väl kanske inte den kraftproduktion som är av enhörningskaraktär, utan mer att det tränger undan annan kraftproduktion som hade kunnat vara på plats tidigare, alltså före 2035, då ni tänker er att de här nya reaktorerna ska vara igång. Det kan ju då handla om havsbaserad vindkraft och också kärnkraft som finns nu. Och det är ju tunga remissinstanser som har varnat för detta. Hur ser du på den risken?
Att det skulle finnas någon undanträngning mot den befintliga kärnkraften, det efter att ha pratat med de aktörer som finns på marknaden, det bedömer jag som osannolikt, för det är ändå mer.
Men om vi säger undanträngning mot till exempel vindkraft, som är ett system som skulle kunna vara i kraft tidigare än 2035.
Ja, jag tillhör ju dem och som välkomnar att vi får mer vindkraft, men man ska då komma ihåg att det inte löser det problemet vi har, för när det blåser i Sverige, då har vi tillräckligt med el. Det problemet vi har, det är när det inte blåser. Och det är därför vi har väldigt ryckiga priser och svårt med anslutningar. Så att vi behöver mer baskraft. Och om vi bara bygger mer vindkraft, det är vi alltså inte behjälpta av. Det kan vi behöva för att vi vill ha ökad elproduktion, för att vi vill ställa om mer och snabbare. Men att bara bygga mer väderberoende el, det fixar vi inte på ett bra sätt med elsystemet. Vi behöver baskraften också, så att det är lite olika saker man bidrar med. Vindkraften bidrar ju väldigt bra med billig el när det blåser. Det ska vi ta tillvara. Och då behöver man också baskraft i systemet så att man kan bygga ut den där vindkraften. Men samtidigt säkerställa att elsystemet funkar och vi alltid har tillgång till el. Så att jag ser inte den konflikten på det sättet.
Nej, något vi med säkerhet vet om den nya kärnkraften är planerad, det är att den inte kommer att vara på plats förrän om tidigast 10 år enligt era beräkningar. Och det finns ju andra som menar att det kommer att ta mycket mer tid, bortåt 15, till och med 20 kanske. Kärnkraft tar ju nästan alltid längre tid än vad man tror att bygga. Frågan är ju då vad som ska hända under tiden, alltså under de minst 10 år, alltså då vi inte har någon ny kärnkraft än. Hur ska kraftsystemen bli bättre medan vi väntar?
Det är det vi jobbar hårt med, och då är det ju fortfarande samma sak där, att man behöver den här baskraften, att man behöver få elleverans också när det inte blåser. Och det är bland annat därför vi har jobbat hårt med det här, till exempel med kraftvärme, fjärrvärmesystem som kan tillhandahålla den typen utav kraft. Sen har vi jobbat också med vindkraftsutbyggnaden, det här med de här pengarna som ska göra det mer attraktivt att bygga vindkraft, att ta ner motståndet lokalt från att bygga landbaserad vindkraft till exempel. Så att, men det är ändå viktigt att komma ihåg det, att vi kan bygga mer vindkraft för att vi tror att vi har ett större elbehov framöver, att vi behöver fylla på för att ställa om och få bort fossila bränslen och så. Men de problemen vi har, de är relaterade till att vi inte har el när det är vindstilla i stor utsträckning, att vi har ett väderberoende. Och det kan inte lösas på vare sig lång eller kort sikt med mer vindkraft. Det behöver lösas med mer baskraft. Och då kan man i väntan på kärnkraften då till exempel titta på vår kraftvärme, vår fjärrvärmeproduktion och elproduktion där, för att ta ett exempel.
Det finns ju också en del ideologiskt betingad kritik,
alltså
lite mer
ideologi
från höger. Alltså, vi har Thomas Tangerås, som du känner till, docent i nationalekonomi, forskare vid Institutet för näringslivsforskning. Han har kallat det här för planekonomi. Vad säger du som marknadsliberal om att beskyllas för sovjetiskt tänkande?
Först och främst så, som jag inte kunde låta bli att avbryta lite där och säga att det är för mycket ideologi i energifrågan generellt. Det är skadligt för Sverige. Man behöver komma bort från det och titta mer på praktiska lösningar.
Ja, det här är då den liberala kritiken jag var inne på här mot. Ja,
det finns, och det finns stark vänsterkritik mot kärnkraft som sådan. Jag tycker ändå, om man tittar på det här så ska man ju såklart ta det på allvar. Det är därför de här stödprogrammen är begränsade. Om man skulle ha ett väldigt stort sånt här program som skulle omfatta hur många reaktorer som helst nästan, eller i alla fall väldigt många, då kunde man få de här problemen. Det är därför det här stödet då är avgränsat till motsvarande 4 fullskaliga reaktorer. Och sen är ju bedömningen att när man väl har kommit igång, för nu har vi inte byggt kärnkraft på länge, det är förknippat med osäkerheter, men när man sen då har kunnat få stödet till de första reaktorerna, då är ju bedömningen att det ska klara sig på mer marknadsmässig grund. Men i och med att det finns de här politiska osäkerheterna, i och med att vi inte har gjort det här på länge, då är ju bedömningen att det behövs ett stöd i början.
Ja, men en liberal skulle ju hävda att de här tunga statliga stöden på ett energislag riskerar att försvaga liksom innovation inom energi. Alltså vad det nu kan vara, havsbaserad vindkraft, vågkraft, något annat som vi inte känner till kanske. Hur ser du på den risken?
Man ska alltid stötta och välkomna innovation, men man ska inte förlita sig på att det kan bli nya resultat. Som vi måste bygga trygghet i de systemen som vi har. Om jag får välja mellan ideologisk renlärighet eller att vi får baskraft som gör att vi får stabilare priser för hushållen och att vi kan ansluta fler företag till elnätet, då väljer jag stabila elpriser alla dagar i veckan.
Regeringen har ju utlovat att ny kärnkraft ska börja byggas före valet. Vad krävs för att man ska kunna säga att det löftet är uppfyllt, tycker du?
Jag vet ju att Vattenfall fick ju den frågan och de svarade ungefär att de inte riktigt förstod den där frågeställningen och spaden i backen, eftersom de ju redan är igång enligt egen beskrivning. De är igång och jobbar med sin sajt Ringhals för att bygga ny kärnkraft.
Så ja, det är en slags planarbeten på plats. Där.
Ja, och tråkigt nog så behöver man ju göra det också. Det vet ju alla som har försökt bygga något. Så att, egentligen är väl den frågan redan besvarad. Det är redan igång.
Det finns ju inga investeringsbeslut än, kan man ju säga, att en ny reaktor har börjat byggas om det inte finns några beslut om att den ska byggas.
En ny reaktor är inte det enda som behövs när man bygger kärnkraft, utan Vattenfall säger att de är igång, och det tycker jag vill egentligen besvara frågan. Det är på gång, de arbetar med det. Och sen kan ju också fler bolag ansöka om de här stöden och komma igång.
Jag tror du första ansökan kommer då? Det är ju 1 augusti som lagen börjar gälla.
Ja, det vet inte jag, men vi är redo från 1 augusti att ta emot de här ansökningarna, och Vattenfall har ju sagt att de ska komma in med en ansökan. Andra energibolag har också sagt att de är intresserade, så att vi är redo. Vi arbetar så snabbt och effektivt som möjligt, men alltid med hänsyn till skattebetalarnas pengar och värna offentliga finanser.
Det här är Ekots lördagsintervju med finansmarknadsminister Niklas Wykman. Vi ska byta ämne. Kärnkraften var ju ett vallöfte från regeringen. Ett annat vallöfte från Moderaterna handlade ju om det här med amorteringskravet. Moderaterna, det är ju någonting som du ansvarar för. Moderaterna lovade ju att det skulle pausas. Man lovade det strax före valet 22. När ska det vallöftet infrias?
Just om paus, det anser vi då att vi mötte fast på andra sätt. Det är bara ändå viktigt att hålla isär de här två sakerna, för det pågår ju nu ett arbete som vi ska presentera nästa vecka om vilka regler som ska gälla för bolån generellt. Det vi pratar om amorteringsregler för bolån. Sen var det ju en fråga när inflationen stack iväg, blev väldigt dyrt för hushållen. Hur skulle man stötta hushållen i den krisen? Och då var det en fråga om paus. Då gjorde vi andra saker istället. Det var bland annat på bostadsbidragen, det var sänkta kostnader med bensin och diesel och så vidare. Bara så att man skiljer på de här sakerna. Så att det här...
Ja, men själva amorteringskravet utlovades att det skulle pausas, och så blev det inte. Kan man betrakta det som ett brutet vallöfte?
Ja, eller att vi gjorde andra saker då istället för att
inte
stötta
det.
Hushållen.
Kan inte det existera sida vid sida?
Det är ändå bara viktigt att säga den skillnaden, så att man nu inte har förväntan på det arbete vi gör att det ska syfta till en paus, för det gör det inte. Utan det arbete vi gör, det syftar på vilka spelregler ska långsiktigt gälla för bolån,
ja,
i Sverige.
Ja, vi ska återkomma till det. Det kommer ju regler här kring bolånen. Men att ni utlovade en paus och sen inte genomför en paus, är det ett problem att ni lovade någonting före valet och sen inte genomförde?
Det var ganska tydligt att syftet var att stötta hushållen i en jobbig ekonomisk tid. Så gjorde vi andra åtgärder istället. Vi sänkte drivmedelsskatterna till exempel. Vi stöttade de mest ekonomiskt utsatta barnfamiljerna då med tillägg i bostadsbidraget. Så att vi gjorde det istället, så får var och en värdera.
Men kan man inte utgå från att ett löfte ska hållas om det ställs i en valrörelse? Vad är annars poängen med att utfärda vallöften?
Jag tycker att de som lyssnar får välja själva om det var fel väg att gå eller inte. Vi gjorde det valet att vi kunde, som vi bedömde det, snabbare och effektivare då stötta familjerna med att ta ner skatter, höja vissa bidrag och på så sätt få direkt inverkan brett i människors ekonomi där det behövdes som mest. Sen, rätt eller fel, det har ju väljarna möjlighet att ta ställning till nästa gång.
Ja, så är det. Så vi gjorde. Alltså, nu är vi ju snart i en tid här när valet närmar sig och vi kommer att få nya vallöften från alla partier, också från Moderaterna. Alltså, ska man då utgå ifrån att somliga av era vallöften kommer att brytas och ersättas med helt andra saker?
Man behöver alltid ha en öppenhet för att ompröva tekniken. Men däremot, ifall vi säger att man ska stötta hushållen, då kommer vi göra det. Och så gjorde vi det. Sen gjorde vi det på ett litet annorlunda sätt. Det visade sig mer framkomligt. Jag tycker man ska ändå ta politiker på allvar. Jag tror också det finns forskning som visar att politiker tenderar att försöka hålla sina vallöften. Men vi stöttade hushållen på ett annat sätt. Ja. Det stämmer.
Är det så rent av så att medier borde tagga ner lite kring det där med vallöften? Att det kanske är rimligt att man inte alltid levererar exakt det man utlovar om intentionen är bra?
Jag är ju en stor vän av fria och granskande medier, så att jag tänker att det överlåter jag till er själva att bestämma över.
Ja. Vad kan du berätta då om det, den justering som kommer nu av bolånereglerna? Ganska snart här nästa vecka, 17 har det sagts. 17
ja,
juni.
Jag kan inte då säga exakt eftersom vi ska återkomma med vårt förslag nästa vecka. Men hur vi har tänkt kring detta är ju att det är helt nödvändigt att vara en amorteringskultur. En gång i tiden i Sverige hade vi ju det. Sen bröt ju det där och vi fick väldigt lite amorteringar. Det byggdes upp stora skulder. Snabb prisutveckling på bostadsmarknaden, och det gör ju en sårbarhet för ekonomin, det vi kallar finansiell stabilitet i dess helhet. Men det gör ju också hushåll väldigt sårbara om man har väldigt höga skulder. Så att vi ska värna amorteringskultur, vi behöver den, och det ska finnas regler för att amortera. Sen i andra vågskålen så fanns det ju en kritik kring att väldigt mycket amorteringar dels kunde försvåra inträdet på bostadsmarknaden. Om man då behövde amortera 3% och sen dessutom betala räntor, så kunde det bli svårt för många att ta sig in på bostadsmarknaden. Men också att det där kunde komma lite fel tid i livet. Man kanske har skaffat pojkvän eller flickvän, man har skaffat barn och behöver ett rum till, och så skulle man flytta till hus kanske, och man hade kanske ännu inte fått den högsta lönen man kommer att ha i livet. Och så åker man då, samtidigt som man behöver köpa barnvagn och blöjor, så åker man på 3% amortering, och det menade ju många kunde försvåra. Sen fanns det en allvarlig kritik till kring detta, och det var ju att om man behöver amortera väldigt mycket, då kanske det inte blir något sparande kvar. Och har man inget sparande, Då kanske det motverkar lite där med att man ska vara motståndskraftig. Så att det är det här vi
har ställt
frågorna kring.
Ja, det här är en slags analys här då. Men om jag ställer frågan så här, kommer amorteringsreglerna som gäller nu att förändras före valet?
Nej, vi kommer komma med ett slag som förändrar dem. Det har ju varit hela intentionen. Men med mig som ansvarig så kommer vi aldrig ha en situation där vi åsidosätter den finansiella stabiliteten eller där vi inte ska ha en amorteringskultur. Man ska i grunden betala tillbaka de lån man har tagit. Men här såg man ju kanske att de här bieffekterna blev lite för starka för vissa grupper. Inträdet på bostadsmarknaden, familjebildande till exempel. Mm. Så det var ju därför vi tillsatte detta, och så kommer vi snart återkomma med resultat.
Ja, kommer de amorteringsregler som finns idag, kommer de att lättas i ert förslag?
Ja, vi kommer ha en förändring där det finns lättnader. Sen ska man komma ihåg att hela det kallas ju makrotillsynsåtgärder. Det ingår mycket i detta. De här reglerna för bolånen är en sak hur mycket man ska amortera. Men här finns andra saker också, om buffertar och reserver bankerna behöver hålla. Hur de utformade riskviktsgolv och så. Så att på totalen här så finns det fler verktyg. Vi kommer säkerställa den finansiella stabiliteten. Men kring de här bolånreglerna så har vi varit tydliga med att någon form av lättnad kommer ju gå framåt.
Ja, så det kan vi klargöra. Det blir lättnader i
Men det finns också andra delar i detta där man, kan balansera för att se till att vi på totalen säkerställer finansiell stabilitet.
Ja, mer kommer du väl inte att berätta vad det låter på dig som i det här läget. Jag tänkte att vi skulle hinna prata om, du är också ansvarig för det finansiella systemet, att det är stabilt i Sverige. Och vi har ju under våren, också i oroliga tider, och vi har ju under våren sett cyberattacker mot betalsystemen i Sverige, mot BankID och Swish, som ju har legat nere många gånger under våren. Alltså, hur god är bankernas beredskap kring att de digitala betalningarna fungerar?
Vi har ju ett stabilitetsråd i Sverige, och vår grundbedömning är ju att vi har stabilitet i det finansiella systemet, men att vi har förhöjda risker, bland annat då kring IT-sidan och säkerhetssidan. Det var en av de första sakerna jag sa när jag tillträdde det här jobbet. Då var det ju en diskussion om bankernas vinster. Och det är klart att vi i grunden har lönsamma banker. Det stabiliserar ekonomin och finns fördelar med. Men det här behöver ju bankerna investera för att upprätthålla säkerhet i de här systemen. Både vad det gäller att motverka bedrägerier, men också vad det gäller att ha hög nivå av IT-säkerhet. Så att vi har lönsamma banker i Sverige. Den lönsamheten behöver bankerna använda för att säkra i grunden kundernas trygghet.
Ja, och vad kan politiken göra för att de gör det då? För det här är ju företag som egentligen kan göra vad de vill med sina vinster.
Ja, samtidigt så ser vi att efter att inte minst statsministern själv, Ulf Kristersson, satte ner foten mot bankerna, så blev det ett helt annat fokus på att motverka bedrägerier. Och där ser vi också positiva resultat av det. Det var alltså möjligt att göra mer när den politiska signalen kom att det behöver man göra. Sen när det kommer till IT-säkerheten, det är klart att där jobbar vi ju i politiken också med vilka verktyg som finns, vad FRA kan göra, för att ta ett exempel på det här området. Men till slut givetvis, om man har brister i detta, då behöver vi kravställa mer regleringar. Men i grunden så vet vi att vi har banker som ju vill vara säkra, som vill vara stabila och som investerar i det. Så att det är inte helt åsidosatt, men vi har inte riktigt tänkt med i Sverige. Till exempel har ju vi tagit initiativ till att vi ska ha en operativ krishanteringsfunktion i som kan ingripa och stötta ifall det blir allvarliga problem.
Mm. Tack ska du ha. Det var allt vi hann med i den här intervjun. Tack Niklas Wikman för att vara med i Ekots lördagsintervju.
Stort tack.
Vi har med oss vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Vad var det mest intressanta du hörde i den här intervjun?
Ja, men jag tyckte till exempel att det var intressant den här biten om, kommer regeringen klara sitt löfte att börja bygga ny kärnkraft före valet? Moderaterna till exempel har ju talat om en spade i marken, och nu så pågår en intensiv omtolkning från regeringsföreträdare om vad en spade i marken är. Här sa ju då Niklas Wikman att han tyckte att den här diskussionen var överspelad, för Vattenfall säger att de redan har börjat, det är redan igång. Men det som är igång där är ju inte ett bygge av ny kärnkraft, därför att det är ju inte ens bestämt att man ska bygga ny kärnkraft. Utan där pågår olika förberedelser för att det ska vara möjligt. Man har haft en förstudie, man har börjat köpa mark och gjort olika typer av förberedelser. Men det där är ju inte en spade i marken med någon rimlig definition av det uttrycket. Och ibland säger andra företrädare för regeringen att en spade i marken, det kan vara ett avtal med ett kärnkraftbolag. Det är väl helt enkelt så att regeringen behöver hitta ett sätt att försvara sig, därför att det är ingen som riktigt tror på att det verkligen blir en riktig spade i marken för nästa val.
Mm. Vi talade en del om skillnader och likheter mellan Socialdemokraterna och regeringen och Moderaterna i energipolitiken. Vilka är de?
Ja, men entusiasmen för kärnkraften är större på den blå sidan, och Socialdemokraterna har då accepterat ny kärnkraft. Magdalena Andersson säger till och med att staten kan behöva skjuta till pengar till det, men då ska även andra kraftslag få stöd. Och sen är Socialdemokraterna också kritiska till att regeringen inte har utrett hela energisystemet, alltså alternativ till att bygga ut kärnkraften. Så ser den konkreta skiljelinjen ut. Inte så jättestora skillnader. Men jag skulle ändå säga att det finns en ideologisk skillnad kvar i botten, och den finns hos väljarna också. De blå är mer positiva än de rödgröna till kärnkraft, medan rödgröna är mer positiva till vindkraft än de blå är.
Mm, och den här breda uppgörelsen över blockgränserna, vill regeringen egentligen ha en sån?
Om du hade frågat det för ett år sedan så hade jag sagt nej. Ulf Kristersson sa tidigt ungefär att visst kan man prata, men då måste Socialdemokraterna ansluta sig till regeringens politik. Och i början tyckte Socialdemokraterna att de möten som regeringen kallade till var ganska meningslösa. Då såg det ut som att regeringen hade de här samtalen kanske mest för att blidka näringslivet och visa att man försöker lyssna på näringslivets önskan då, trots allt med blocköverskridande uppgörelse. Kanske fördela skulden om det inte blir något. Men någonting har väl hänt nu ändå, med, tycker jag, med tomfallet. Socialdemokraterna och regeringen är ganska artiga mot varandra och haft mera kontakt. Det är möjligt att regeringen har blivit nervös för att det ska bli pyspunka på kärnkraftsprojektet utan ett blocköverskridande stöd. Och visst, Socialdemokraterna skulle väl också gärna lägga bort den här frågan om kärnkraft. Om kunde man göra upp på något sätt så skulle ju Socialdemokraterna kunna prata om annat i nästa val.
Mm, och den här näringslivets kritik kring bristen på breda politiska uppgörelser, hur besvärande är den för regeringen?
Den är absolut besvärande eftersom den också minskar kraftbolagens vilja att bygga. Och regeringen kan inte gärna gå till val 2026 utan ha någon framgång om kärnkraften att visa upp.
Mm, kort bara, blir det någon ny kärnkraft då?
Nej, det korta svaret är att det vet ingen. Det är väldigt mycket som återstår innan det kan bli verklighet. Mycket av ekonomin i ett sånt här projekt ska ju förhandlas med bolag som kan tänka snappa. Och det är troligen rätt lång tid innan man ens har fått ett färdigförhandlat avtal som EU-kommissionen kan godkänna.
Mm. Tack så mycket, Fredrik Furtenbach. Ekots lördagsintervju produceras av Stina Fischer, teknik Lotta Linderar. Det här var allt för idag och för den här säsongen. Nu tar lördagsintervjun sommaruppehåll. 22 augusti är lördagsintervjun tillbaka igen. Vi önskar en trevlig sommar. Här i P1 följer nu Plånboken.
Många unga vuxna bor kvar hemma, ofta utan att bidra ekonomiskt.
Jag tyckte inte att det var jättekul att börja betala hemma.
Vad är rimligt att kräva av sina vuxna barn? Vård och omsorg kan bli en skuldfälla. Över 100 000 betalningskrav har skickats till Kronofogden. Och senare i programmet, hur kommer man billigare undan på semesterresan? Du lyssnar på Plånboken. Jag heter Erik Lagqvist. Ja, många unga vuxna bor idag kvar hemma hos sina föräldrar. Enligt Hyresgästföreningen rör det sig om var fjärde person mellan 20 och 27 år. Och många av dem som gör det utan att betala för sig, trots att de jobbar och tjänar egna pengar. Så vad är rimligt att kräva av ett vuxet barn? Och vad tycker unga hemmaboende själva att de bör bidra med?
Jag betalar 2 000 i månaden för att bo där och då får jag mat och allt sånt som ingår där.
20-åriga Hilma bor tillsammans med sin mamma och bonuspappa. Hon fick börja betala för sig när hon tagit studenten och börjat jobba.
Jag tyckte inte att det var jättekul att börja betala hemma. I och med att så här, jag har ju alltid bott där. Men sen fattade jag att jag får ju lön från mitt jobb och mycket... Som mammas tanke är ju att jag ska kunna flytta hemifrån sen och fatta att det kostar att bo någon annanstans.
Hur är det bland dina kompisar? Betalar de också hemma? De som bor hemma?
Nej, inte de mina närmsta kompisar. Det är ju typ det som gjorde att jag tyckte att det var orättvist att jag skulle betala hemma. Min mamma är ju ekonom, så hon tycker ju att det ska vara rätt och då ska man betala. Och jag hade ju svårt att köpa det först i och med att säga att ingen annan betalar. Men sen fattar jag att det kanske är lite mer lyx då att inte betala. Men också kanske lite att de inte lär sig hantera pengar på samma sätt då.
Hur lång tid tog det då innan du började tycka att det här är ändå, det finns någon poäng med det här?
Kanske fjärde swishen skulle jag vilja säga. Då började det bli att en rutin.
Enligt Konsumentverkets beräkningar är kostnaderna för en 20-åring som bor i föräldrahemmet drygt 7 300 kronor i månaden för en genomsnittlig familj. Då har man räknat på hushållets sammanlagda utgifter för hyra, försäkring, el, mat och förbrukningsvaror och låtit ungdomen stå för en fjärdedel av utgifterna. Samtidigt visar en undersökning från ICA-banken att en majoritet av de unga vuxna som bor hemma gör det helt gratis. Och bara 2% av de tillfrågade betalar 7 000 kronor eller mer. Josef är 24 år och bor just nu hemma hos sin mamma.
Jag hjälper till för min morsa inte så bra, inte för att så här, hon kräver hyra.
Så ungefär hur mycket betalar du i månaden?
10 000 ungefär. Det känns, alltså 10 000 är 10 000 oavsett hur mycket pengar jag har. Så det känns absolut. Jag tycker det är fel att man inte betalar om man kan, eller om man väljer att inte jobba eller göra något av sig. Men så länge man gör sitt bästa och bidrar med det man kan, så är det okej att inte betala om man inte kan betala.
Jag heter Alexander och jag är 21 år gammal. Jag bor i Västerås med min mamma och styvfarsa.
Och du har tagit examen idag?
Jag tog examen idag.
Har ni haft någon diskussion hemma om hur mycket det är rimligt att du ska betala?
Vi har haft en diskussion hemma där vi har diskuterat väldigt mycket om vad för kostnader behöver jag stå för och vilka kostnader ska de stå för. Nu står jag väldigt mycket för mina egna kostnader förutom hyran, vilket kändes väldigt mer logiskt, för då kan jag, då sparar jag verkligen mycket mer av mina egna pengar och sen kan jag köpa möbler för mig själv och starta upp det här vuxenlivet.
Jag började betala när jag tog examen, så för lite drygt ett år sedan.
5 000 kronor i månaden betalar 26-åriga Daniella för att bo hemma hos sin mamma nu när hon pluggat klart och jobbar heltid.
Mamma vill att jag alltid ska bo hemma, men jag vill ju flytta hemifrån, och för att jag ska ha möjlighet att spara pengar till det, så kom jag fram till att 5 000 var bra. Mina föräldrar har alltid värderat högt att jag och min lillebror ska plugga vidare, så då hade vi deal med dem att så länge vi pluggar så får vi bo gratis. Men när vi börjar jobba heltid så betalar vi hemma för det.
Vad tänker du om den inställningen?
Nej, men jag tyckte att det var ganska skönt. Jag slapp ta lån när jag pluggar, vilket ökar mina förutsättningar för att flytta hemifrån nu när jag är klar.
Men det innebar ändå en kostnad för dina föräldrar att ha dig hemma de åren?
Ja, såklart. Och de har ju kämpat på med det också. De är inte utbildade, någon av dem, så att de ville gärna ha barn som var utbildade.
Reporter här var Linda Akten. Och i en studio i Göteborg sitter David Rehag, budget- och skuldrådgivare, och Malin Lindholm, psykoterapeut. Välkomna båda två.
Tackar.
Tack.
Vi hörde ju här i inslaget att kostnaden för en genomsnittlig 20-åring är 7 000 kronor enligt Konsumentverket. David, kan det vara en rimlig summa att kräva?
Alltså, det kan ju vara en utgångspunkt, men jag tycker inte att det skulle kunna vara se som ett krav som passar alla människor. Och sen, och den här summan baseras ju på Konsumentverkets beräkningar för ungas levnadskostnader. Men jag tycker också att man ska behöva se till hela familjens ekonomi. Sen då, om barnet tjänar pengar, så är det ju rimligt att de bidrar. Sen hur mycket det handlar om bör ju anpassas efter inkomsten också, förstås. Och för vissa kan ju 1 000 kronor vara mycket eller räcka bra, för andra mer. Men det viktigaste är, tycker jag, att det finns en tanke bakom summan som man sätter.
Mm. Familjer ser ju olika ut, som vi vet. Men vilka faktorer behöver man då ta hänsyn till när man sätter sig ner och går igenom familjens ekonomi och då vad den unga vuxna hemmaboende ska betala?
Mm. Det jag tycker är bra att göra, och det är ju också en förberedelse för vuxenlivet när man vill bli självständig då, det är att gå igenom de fasta och rörliga utgifterna. Alltså, fasta är ju det typiska, till exempel då hyra, el, abonnemang, olika andra sorters abonnemang. Och så har vi de rörliga som handlar om maten här, till exempel. Och hur ser de ut och vad får det kosta? Har man lån? Hur ser det ut? Och sen finns det också föräldrar och vårdnadshavare som också kan ha utmätning eller att de betalar på en skuldsanering, och då räknar kronofogden på ett belopp som ska finnas kvar oavsett om man har betalat eller om kronofogden har tagit från ekonomin. Och det kan vara bra att gå igenom det också, alltså att ha en öppenhet om det. Och sen då gå igenom med de unga vuxna, liksom, vad kostar olika fritidsaktiviteter? Vad kan det kosta att vara med vänner, att stoppla ner detta, äta ute, äta hemma? Och lättast är liksom att man kan göra en lätt översikt så att man har en plan att följa, tänker jag.
Mycket att ta hänsyn till där, men det kan ju kännas jobbigt som förälder att behöva ta det här samtalet. Eller vad säger du, Malin Lindholm?
Absolut. Vi är väl ovana att begära pengar kanske för våra barn och från våra barn, och det är ju ett känsligt ämne. Men om man inte har det här snacket, om man inte ser över familjens budget, om man inte räknar in ungdomens eller den unga vuxnas inkomster, så tänker jag verkligen att man gör en björntjänst. Det är ju den här realitetsanpassningen, kunna göra sig flygfärdig, förstå hur världen funkar.
Mm, när jag pratade med dig i telefon häromdagen så sa du att det här med att betala hemma handlar om att lära sig att ta ansvar. Kan du utveckla det där?
Ja, men just det här, hur bygger vi stabila unga vuxna? Det är ju just det här att dels ha ansvarsområde i hemmet som inte handlar om ekonomi, men också bidra till olika kostnader. Och jag träffar en del unga på min mottagning som också har tyckt det här varit jättemotigt. Det har varit jobbigt att ha det här snacket och så vidare. Men när man sen väl är inne, den här unga personen pratar ju om att de första fyra svirsen i reportaget innan, det var motigt. Men att det också finns en stolthet att jag bidrar till mina egna kostnader till familjen. Det bygger ett självförtroende.
Mm. Vad säger du, David? Håller du med?
Ja, men jag kan absolut hålla med om det. Och att börja betala hemma, så att om den unga vuxen kan börja se det här som att det här är ändå ett första steg ut till en ekonomisk självständighet. Och att det inte bara handlar om att föräldrar ska ta betalt, utan att ge barnen träning också att kunna hantera sin ekonomi i en trygg miljö innan det gäller på riktigt. Och det här kan ju också handla om att finns det möjlighet att se på då också att går det att spara pengar. Det kan ju också bli en push för att man ska hjälpa till att betala, man sparar pengar lite för sin framtid, för buffert eller för pension också, även om det känns avlägset när man är ung vuxen. Men börjar man komma in i det och börjar komma in i ansvarstänket, så då börjar man ju bli mer rustad för ett självständigt liv, tänker jag.
Mm. Vad säger du, Malin? Hur närmar man sig som vuxen då bäst det här ämnet, tycker du?
Ja, det är ju ett känsligt ämne, och vi vuxna som lever med tonårsbarn som jag gör, eller nu kanske ska prata om mig. Jag brukar liksom ta saker på uppstuds, på volley eller när jag blir irriterad, och det är ju inte att rekommendera. Utan det är väl snarare kanske att förbereda den unge vuxna på att snart på söndag så ska vi snacka om familjens ekonomi och titta på det här. Så att man bokar nästan som ett regelrätt möte. Och det kan ju väcka mycket känslor det här. Så jag brukar ge tipset att tänk att det är ett arbetsmöte. Tänk att ni nästan för ett protokoll kring det här, att alla får komma till tals. Och sen behöver man inte ta ett beslut vid bordet, utan man kan bordlägga och så får var och en gå och fundera. Och så kommer man fram till en skälig summa och vilka arbetsuppgifter som den unge vuxna ska ha.
Mm, det låter väldigt formellt.
Formellt är bra, det reglerar ner våra nervsystem så att vi inte hamnar så mycket kanske i affekt. För man vill ju att det här ska bli ett bra samtal där alla får komma till tals.
Mm. Och när man väl sitter där och alla får komma till tals, finns det något mer man bör tänka på då?
Ja, men det är väl lite sådär tonen, lyssna in. Det här är ju ett nytt skede som familjen går in i. Det handlar ju om också att maktpositioner rubbas och så vidare. Att nu har vi myndiga personer med en inkomst här som också ska ha saker att säga till. Så att föräldrarollen ändras ju mycket, men den unge vuxnas roll också.
Mm. Ni verkar ju båda vara av den uppfattningen att de unga vuxna ska betala hemma och göra rätt för sig, för att det är helt enkelt rätt och det ger en känsla av liksom självständighet. Men måste alla göra på samma sätt, undrar man ju. Vi hörde ju Daniela här i inslaget. Hon berättade att hon slapp betala när hon pluggade för att slippa ta studielån. Föräldrarna ville underlätta för henne under studietiden. Kan inte det vara en bra hjälp att göra så för den som är på väg ut i vuxenlivet?
Absolut. Och jag tänker att det är viktigt här när vi pratar om pengar och ekonomi att det ser ju så otroligt olika ut i olika familjer. En ensamstående förälder kanske inte hade haft råd att försörja två vuxna barn. Men har man möjlighet så är det väl en jättefin start. Vad tänker du, David?
Jo, men verkligen, absolut. Just att man behöver ju inte göra på samma sätt. Men liksom få in den här diskussionen kring att kunna bli ekonomiskt självständig, eget ansvar. Och jag tror också att många, de flesta unga vuxna i alla fall vill det. Så att får man in det och börjar prata ekonomi, prata pengar, pengars värde, då kan man också få in dem lite grann på framtidsplaner i det här. Men det jag skulle vilja säga är att det, alltså, för vissa familjer kan det ju vara rätt och helt rätt att låta barnet bo gratis då också under studietiden, just för att minska behovet av lån eller stress, som det verkar vara i det här fallet. Det kan ju vara en fin insats när det går, om man kan då. Alltså.
Och om man inte vill kräva sitt barn på pengar, finns det något annat sätt att lära barnet ta ansvar på? Vad säger du, David?
Jo, men det kan ju vara just med hushållssysslorna till exempel. Det kan vara allting från att hjälpa till att laga mat, handla, tvätta, sköta egna abonnemang. Det vill säga, har föräldrar vårdnadshavare stått på familjeabonnemang, då kanske det är dags att den unga vuxna får stå själv för att känna på lite hur det är att betala. Och sköta en budget, sköta sin egna budget, så är det möjligt att kunna spara också. För den kan ju vara intressant. Alla har ju kanske olika mål med sparande. Så det viktiga tycker jag kanske inte alltid är pengarna, utan just se på det med ansvar. Och sen kan man även söka stöttning hos den kommunala budget- och skuldrådgivningen om man känner att man sitter still i det. Så familj eller unga vuxna kan komma. Och det är ju gratis och vi har alla sekretess. Så ska det vara bra att veta. Man kan ha med sig stöttning om man känner också till samtalet.
Mm. Många tips där. Jag får avsluta. Tack så mycket, David Rehag, som är budget- och skuldrådgivare. Och tack också Malin Lindholm, psykoterapeut. Det ska handla om skulder nu i plånboken. För Kronofogden har för första gången kartlagt alla krav som skickas till myndigheten och hur stor del av dem som olika branscher står för. Inte oväntat toppas listan av banker och andra kreditgivare, men högt upp finns också vården och omsorgen. Igår pratade jag med Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden. Och jag frågade honom om han är överraskad av de här skulderna till vården och omsorgen.
Ja, det måste jag säga att jag är. Vi har ju haft undersökningar där vi letade efter inskickade krav som har skickats från regioner. Och då har vi ju sett att ungefär 50 000 krav per år skickas ju in till oss. Men nu när vi gjorde de här körningarna där vi även letar efter kraven som sålts vidare eller som har skickats in via någon annan. Och då kommer vi upp i 109 000 krav under förra året.
Och vad gäller de här kraven?
Ja, det är ju framförallt läkarbesök, tandläkarbesök, men även andra typer av omsorg som ingår då i de offentliga tjänster. Jag har ju letat efter stickprov i kraven som kommer från kommuner till exempel, och där står det väldigt mycket omsorg, barnomsorg, stöd och service och även färdtjänst och annat som förknippas med omsorg. Här ser vi också en risk med att så många krav skickas ju in när det gäller vård och omsorg. Och det kan ju vara så att man planerar sin vård utifrån inkomsterna, och kan man inte betala de här skulderna och man vet att man inte kan betala en läkarbesök, då kanske man hoppar över det och inte söker vård i tid.
Att en så här stor andel skulder kommer från just vårdsektorn, hur tolkar du det?
Att vi har haft det tufft ekonomiskt under några år nu. Tittar jag på antalet inskickade krav som kommer endast från regioner när vi söker på organisationsnummer, så har det ökat med 25% på två år. Och det är de två åren som vi har haft det tufft ekonomiskt, med högre räntor, inflationen stack iväg, matpriser, boendekostnader. Och då blir det även fler som riskerar att inte kunna betala vårdkostnader.
Hur stort är det här problemet då, skulle du säga?
Ja, det är ett jättestort problem. Absolut, och det ser vi mycket allvarligt på. Just att man inte kan betala vården och inte kan betala omsorgen. det har ju så många andra ringar på vattnet, att man drar sig undan, att man inte söker hjälp, att man inte pratar om det, att man inte söker hjälp i tid, att situationen förvärras ju. Så det är mycket, mycket allvarligt problem.
Beloppen på de här betalningskraven som vård- och omsorgssektorn skickar ut, de låg i snitt på 3 500 kronor. Det låter som ett ganska högt snittbelopp.
Ja, i snitt, men då är det inklusive räntor och avgifter och allt som läggs på, inkassoavgifter, ansökningsavgifter och andra avgifter. Sen ska vi ska ju också veta att ungefär hälften av skulderna som skickas in till kronofogden ligger just på 3 000 kronor och en tredjedel ligger på 800 kronor eller mindre. Det som är stora bekymmer är att de här skulderna växer snabbt med räntor och avgifter och kan göra så att du får en betalningsanmärkning som gör att du blir ekonomiskt utanför. Du kan inte gå och låna pengar, du kan inte ta telefonabonnemang, inte hyra en lägenhet och så vidare. Så även små skulder på några hundralappar eller tusenlappar i det här fallet kan ställa till det att man blir långvarig i kronofogdens register.
Om vi tittar på konsekvenserna av de skulder som många alltså har då när det gäller till exempel vårdbesök och lagning av tänder. Vad kan det leda till för alla som har de här skulderna?
Ja, i första hand så kan det leda till att man blir långvarig i kronofogdens register, att man hamnar i ekonomisk utanförskap, att man inte kan göra saker som man skulle vilja sedan, vilket leder till socialt utanförskap. Men det kan även leda till försämrad folkhälsa i samhället, att man inte söker sig till läkare i tid, att man inte söker sig till tandläkare för att man vet att man inte kan betala. Och det är mycket bekymmersamt.
Det här är första gången som ni gör en sån här kartläggning. Många har ju velat veta varifrån svenskarnas skulder kommer, men det är alltså först nu som ni haft möjlighet att göra en ordentlig analys. Vilka är dina viktigaste slutsatser från det här?
Ja, först och främst, som du nämnde i början, det är ju att det är väldigt mycket lån och krediter och avbetalningar. En tredjedel av kraven som skickas in handlar om lån och krediter och två tredjedelar av skuldbeloppet handlar just om lån och krediter. Och det är där vi ser de stora summorna. Sedan när vi kommer ner i de här vård och omsorg, där är det väldigt, väldigt allvarligt att man inte kan betala just de skulder. Och hälften av dessa skulder leder ju till så kallat utslag, att skulden fastställs och sen att vi ska driva in skulder som kommer från vård och omsorg. Sen kan vi också se att skulder som kommer från telefoni, el och vatten, till exempel vattenräkning, de betalas ju. De är på mindre belopp och det finns ju andra incitament eftersom om jag inte betalar min mobilräkning eller elräkning så kommer det stängas av och då är det högre chans eller risk för vad man ska säga att det betalas.
Har bilden av svenskarnas skuldsättning klarnat på något sätt då, genom den här undersökningen som ni har gjort?
Det tycker jag, absolut.
Vad är det ni har fått syn på så att säga?
Ja, framförallt att det är ju lån och krediter och avbetalningar som står för en väldigt, väldigt stor del av kraven som skickas in till kronofogden. Och att det är de skulder som också i störst andel leder till att skulderna fastställs och sedan skickas in till indrivning. Det vill säga att de bidrar väldigt mycket till överskuldsättning där människor inte klarar av att betala sina skulder.
För de som har fått ett krav då att betala till exempel vård och omsorgen, vad har du för tips att ge till dem?
Ja, att man ska söka hjälp, att framförallt våga prata med den du är skyldig pengar till. Redan vid första utebliven besök eller om man inte klarar av att betala en räkning så kontakta den du är skyldig pengar till för att slippa räntor och avgifter och ansökningar till kronofogden. För att det tickar på väldigt snabbt och 300-400 kronor i ett läkarbesök om man inte betalar, det blir ju 2000 när vi ska driva in det. Så det kan man stoppa om man tar kontakt och kanske lägga det på nästkommande månad.
Det sa Davor Vuleta på Kronofogden. Och när det gäller skuldsättning kan jag rekommendera programserien Skuldsamhället som sänds i P1 under 6 veckor nu i sommar. Den handlar om den svenska lånekulturen och vilka konsekvenser som en ökande överskuldsättning kan få. Serien sänds på måndagar klockan 10.03 och första avsnittet finns att lyssna på i Sveriges Radio Play redan nu. Den här veckan börjar sommarlovet för många av landets skolelever och snart väntar semestrarna även för oss som jobbar. Men om man funderar på att boka en utlandsresa inför sommaren kan det vara bra att ta rejäl höjd ekonomiskt, för det är dyrt att resa just nu. Eller vad säger du, Magnus Hjelmer, vardagsekonom på ICA Banken?
Ja, men det stämmer. Jag tror att man kan inte förvänta sig att få lika mycket som man fick här för några år sedan.
Mm. Du har ju tittat lite närmare på prisutvecklingen för just utlandsresor. Dels på 6 års sikt, men också på 1 års sikt. Om vi börjar med den långa trenden, hur ser det ut där?
Ja, men precis. Jag har jämfört april 2019 till april 2025 och då kan man se att för själva utrikesflyget, det vill säga bara flyget, ja, men det har ökat hela 47%. Och pratar vi paketresor då, eller flygcharter som Statistiska centralbyrån kallar det, så har det gått upp 38%.
Mm. Är du överraskad?
Ja, både jag och nej skulle jag vilja säga. Vi kom ju från en tid där liksom flygindustrin fick i stort sett klappa igen här under pandemin eller efter pandemin. Det har ju lett till att man har fått dragit på sig ganska höga kostnader och det bör man nog ta ut mot kund till syvende och sist. Sen har vi ju haft det här ökade inflationstrycket rent generellt. Så, men det är klart, det är ju högre än den vanliga inflationen, om man kallar det så.
Ja, precis. Vad beror det då på att just flygresor blivit så pass mycket dyrare ändå under den här perioden?
Nej, men som sagt, dels så behöver nog flygbolagen ta igen en del vinst då. Det har också kommit en del nya regleringar kopplat till flygindustrin och bränslet som man har där. Men som sagt, sen har ju faktiskt priser ökat generellt och det gäller ju även personalkostnader, servicer som flygbolagen har.
Mm. Om jag då sitter och bokar och jämför med vad det kostade vid samma period för 1 år sedan, hur ser utvecklingen ut då?
Ja, men då har utrikesflygen gått upp 24%, så det är ju en kraftig ökning det senaste året, och flygcharter då, eller charterresorna, har gått upp 11%.
Mm. Men 24%, det låter ju jättemycket. Är det här med bränslet eller vad kan det handla om?
Ja, men precis. Reduktionsplikt gäller inte bara för bilar utan även för flygindustrin. Så från 2021 så ska man då se till att få in mer miljöbränsle fram till 2027. Så ja, det har en viss påverkan. Då kan man ju säga att en tredjedel av flygbolagens kostnader är då kopplat till flygbränsle. Så ja, en stor del ligger där.
Den svenska kronan har ju stärkts gentemot de flesta valutor på senare tid. Så jag tänker att boendet och maten blir väl i alla fall en aning billigare än tidigare.
Ja, det är glädjande. Jo, men visst är det så. När kronan stärkts så får vi mer för våra slantar. Så absolut, på orten så får man ju definitivt mer för pengarna. Men det man ska tänka på, det är ju också att andra länder har ju såklart haft inflation och hög inflation som precis som här hemma. Så det är inte säkert att den där liksom kronförstärkningen faktiskt växlas ut i plånboken. Tittar vi på krona mot euron exempelvis, om man ska ut i Europa, ja, men då har den stärkts ungefär 4% det senaste året.
Om man då ändå vill åka på en utlandsresa i år trots de här ökande priserna och vill komma ner lite i kostnad, vad har du då för råd att ge?
Ja, men jag tycker man ska kika på länder som inte har euro faktiskt, men som kanske ändå ligger i närheten. Det kan vara ett tips. Ett annat kan vara att man försöker boka boendet på egen hand. Många gånger så är det så att det är själva flygresan och boendet som är den stora kostnadsposten. Så kan man fixa eget boende och kanske billigare och framförallt laga maten, ja, men då kan man vinna mycket pengar.
Mm. Och så spara pengar under själva vistelsen då, hur gör man det?
Ja, men precis. Mycket av de aktiviteter vi gör kostar ju också givetvis. Och där tycker jag att man faktiskt kan planera ända hemifrån vad de här aktiviteterna ska vara. Man kan gärna sätta en dagsbudget när det kommer till utlandssemester. Det brukar vara effektivt för att hålla nere glasskonsumtionen hos barnen.
Ja, för man vill ju inte snåla för mycket heller när man väl har åkt iväg.
Nej, men visst är det så. Det är klart att man ska njuta. Men man ska göra det kontrollerat.
Mm. Till sist då, vilka specifika destinationer vill du tipsa om för den som är prismedveten och vill resa iväg?
Ja, men kikar vi på de här länderna då som ligger i närheten men som inte har då euro kopplat till sig. Så Polen är en sån destination som har blivit billigare, i varje fall främst kopplat till flygstolen just. Men man får också mycket för pengen. Tjeckien, Ungern, Albanien. Så österut är där får vi mycket bang for the bucks.
Mm, något resmål man bör undvika?
Ja, vi ser att priserna har gått upp bland annat till London, så det kan man undvika. Och också Rom.
Okej, åk inte dit. Tack Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA-banken.
Tack så mycket.
Och nu lite kort om något som Plånboken-redaktionen jobbar med för tillfället, nämligen höga veterinärkostnader. Kajsa Linderoth, du är producent. Vad handlar det här om?
Ja, men precis. Att vård av husdjur kan bränna hål i plånboken, det vittnar många djurägare om. Och priserna, de verkar faktiskt bara stiga och stiga.
Mm. Vad får det för konsekvenser då?
Det kan få allvarliga konsekvenser. Djurägare kanske tvekar inför att söka vård eftersom de inte vet om de har råd. Och då får ju djuren lida för det. Och i värsta fall kan man till och med tvingas avstå behandling eller avliva sitt husdjur.
Och vi vill ju gärna höra vad lyssnarna har för erfarenheter av det här, eller hur?
Det vill vi absolut. Så har du fått en chockfaktura från veterinären eller kanske undvikit att söka veterinärvård för att du inte har råd, då vill vi att du mejlar till oss. Skriv till oss på planboken@sverigesradio.se, alltså planboken@sverigesradio.se.
Tack Kajsa Linderoth, som också var den som producerade dagens program. Reporter idag var Linda Aktén. Tekniker Ludvig Larsson och jag heter Erik Lakvist. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
Nu i P1 när klockan blir 2 är det dags för nyheter.
Nyheter från Ekot. Det finns en stor risk att Iran avrättar personer som döms till döden för spioneri för Israel. Det här varnar den Norge-baserade organisationen Iran Human Rights för. Och en av dem det gäller är den svensk-iranske katastrofläkaren Ahmadreza Djalali som suttit fängslad i Iran i 9 år. Hans fru Vida Mehrania säger till Ekot att hon lever i ovisshet.
I can say it's terrible.
Det känns fruktansvärt. Jag har ingen aning om något händer honom nu. Vida Mehrania berättar för Ekot att hon blev uppringd av maken i torsdags innan Israel attackerade Iran och att han berättade att hans hälsa var dålig. De senaste månaderna har Iran allt mer intensivt utfärdat, bekräftat och verkställt dödsdomar mot personer som anklagats för att ha spionerat för Israel. Utrikesminister Maria Malmö Stenergard skriver i en kommentar till Ekot: mitt och regeringens arbete för Ahmadreza Djalali fortgår med oförminskad styrka. Ahmadreza Djalali måste omedelbart friges av humanitära skäl så att han kan återförenas med sin familj. Något jag också framfört till Irans utrikesminister nyligen. Vi har också framfört tydliga protester mot dödsstraffet och krav på att det inte ska verkställas.
Reporter Martin Nilsson. Sverigedemokraterna kommer att släppa sin omtalade vitbok under Almedalsveckan. Det här säger vitbokens författare Tony Gustafsson till Aftonbladet. Enligt Tony Gustafsson så visar det drygt 800 sidor långa manus som han lämnat in till partiet tydligt på Sverigedemokraternas koppling till ultranationalistiska och nationalsocialistiska grupperingar. Samtidigt säger han att det inte är några nya uppgifter. 2021 berättade Sverigedemokraterna att de påbörjat arbetet med vitboken. I Gaza uppges 90 personer har dödats de senaste 2 dagarna enligt det Hamas-styrda hälsodepartementet i Gaza. Minst 16 av dem ska ha dödats i israeliska attacker under natten till idag och under förmiddagen. Samtidigt står Gaza sedan i torsdags utan internet och befolkningen där kan inte nås av Israels varningar. Det här larmar FNs samordningsorgan UNOCHA om. De skriver också i ett uttalande att det är bråttom att återställa internet. Nu skärper det svenska utrikesdepartementet avrådan för resor till Israel med anledning av det försämrade säkerhetsläget. Beslutet har tagits idag och avrådan gäller alla resor till Israel tills vidare. I tidigare sändning sa vi att alla svenskar som befinner sig i Israel uppmanas att lämna landet, men det stämmer inte, uppger utrikesministerns pressekreterare för Ekot. Det avslutar Ekot, Carina Galanou i Psonius.
P1, Sveriges Radio.
Sommaren innebär lättklätt, eller till och med naket. Men vad gör nakenhet med oss? Vem får vara naken och var väcker en naken kropp tvärtom anstöt eller debatt? Det handlar det om i Kropp och själ om en liten stund.
Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
Och det är komikern och programledaren Petra Mede som vi hör i årets första Sommar i P1 på midsommardagen. Läs mer om sommarvärdarna på webben sverigesradio.se/sommar. Nu, Kropp och själ. Programledare Ulrika Hjalmarsson Neideman.
Tänk dig att du är en komiker in spe som ansöker till ett tv-program där du ska få ett hemligt uppdrag. Du får ögonbindel och forslas iväg till en okänd lägenhet. När du tar av binden ligger en hög med tidningar framför dig och ditt uppdrag presenteras. Du ska delta i alla tävlingar och utlottningar som finns i tidningarna och blir inte utsläppt ur lägenheten förrän du vunnit varor till ett värde av 100 000. Och du måste tjäna ihop till allt själv, även din egen mat. Det här hände på riktigt i reality-tvs barndom på 1990-talet i Japan. Komikern Nasubi trodde att det var ett testavsnitt han spelade in, inte att hela showen sändes i tv och följdes av en miljonpublik under 15 månader. Då Nasubi satt instängd och halvsvältande med en kamera som enda sällskap. En extrem situation och väldigt oetisk på alla tänkbara sätt. Inte minst med tanke på att det fanns ytterligare en twist i programmet.
So I was taken to a room and they took off my headphone and my eye mask and I was asked to strip by the producer.
Nasubi var nämligen spritt språngande naken hela tiden. Det fanns inga kläder eller möjligheter att skyla sig. Och när finalavsnittet sändes och alltihop avslöjades för honom att han, likt karaktären i filmen The Truman Show, varit den enda som inte fattat vad som pågått. Och väggarna brakade ner åt varsitt håll och han plötsligt befann sig framför en galet applåderande publik. Ja, då gjorde han det. Naken. Fast vid det laget var det kanske hans minsta problem. Och tillbaka i det riktiga livet sen så tog det honom lång tid att vänja sig vid att ha kläder på sig igen. Men varför var han tvungen att vara naken, tänker du säkert nu? Och det finns såklart en spänning i blottad hud, men många skulle nog också hålla med om att en person utan kläder är på något sätt även mentalt naken. Det är svårt att hålla fasaden öppen när man tvingas exponera hela sig, vilket såklart gör strålande tv. I dagens Kropp och själ ska vi fundera lite mer kring vad nakenheten gör med oss. I vilka sammanhang är naket okej och konst och när är det snusk och förbjudet? Det blir naken chock och topplös den närmsta timmen. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
När jag var liten så var mina föräldrar var nakna väldigt mycket hemma och typ så här när vi var ute med båten och sådär. Jag tyckte det var ganska fruktansvärt, jag ville liksom inte se det.
Miriam sitter och chillar på en uteservering. Jag slår mig ner vid hennes bord. Hon ler när hon pratar och det visar sig att hon har tänkt en del kring det här med nakenhet.
Men jag har insett att jag också är en sån person. Jag är liksom en naken person egentligen. Men jag tror att jag har haft lite svårt att acceptera att jag är en sån person. Men jag tycker väl att det är okej att vara naken i sitt hem. Och om folk ser genom fönstret så får det vara så. Egentligen tycker jag nog att man ska vara naken när man badar också. Men jag vet inte om jag riktigt har kommit dit än att jag vågar liksom leva det 100%.
Hur var dina föräldrar nakna?
De var nakna liksom hemma, typ, alltså, sen när de hade duschat och sådär.
Alltså helt nakna?
Ja, helt nakna. Alltså, inte hela tiden, men du vet, det hände att de var nakna. De sov nakna och sen när vi typ var ute med båten på somrarna, då badade de alltid nakna. För att det var så här, vi är i skärgården och det är inga andra människor här. Och jag bara, men jag är här, jag vill inte se det.
Vad var det som var jobbigt då, tänkte du?
Jag vet inte riktigt faktiskt, jag har funderat lite på det där, varför det känns så jobbigt. Det är väl något, alltså dels är det där med att man tycker att sina föräldrar är pinsamma och sådär hela tiden, men det kanske är någon sorts dödsångest också att jag inte vill se deras liksom åldrande kroppar typ. Och det är så där jag kommer se ut om 30 år liksom. Det känns som att man var mer naken. Alltså att det var mer accepterat att bada naken när de var små typ. Alltså på 70-talet liksom. Då var det liksom ingen grej att man badade naken. Alla barn badade nakna, tänker jag mig liksom. Och att så här, nej, jag vet inte. Det känns som att det var lite mer avdramatiserat på den tiden. Och nu är det så här som att, jag vet inte, typ så små barn typ har bikinis på sig typ. Det är lite äckligt tycker jag ibland.
Vad är det som är äckligt med det?
Men det är som att man sexualiserar barn typ. Men ibland i vissa, alltså, så här, vissa sammanhang, om man är på typ så här, på urkult till exempel. Eller om man är,
är
typ en så här hippiefestival i Sollefteå. Okay. Eller om man är på i Järna typ. I något hälsa på någon som bor i ett kollektiv utanför Järna. Då badar man alltid naken.